Hans glädje gör att hjärtat led, hans sanning gör dig fri. Hans frid ger själen vila, hans kärlek driver bort all rädsla. Svaret på din längtan finns i Herren Jesus.
Guds frid och välkommen till ännu ett avsnitt i podden Liv och tro. Ja, det här blir ju terminens sista avsnitt. Och nu får vi fundera på nya teman till hösten.
Så är det. Och då, ifall att du har något speciellt tema som du gärna vill att vi diskuterar eller samtalar kring, eller om du känner att du gärna vill komma med som gäst i vår podd,
ja,
så ta gärna kontakt och vi tar jättegärna emot tips på teman.
Mm.
Men idag, okay, Maria, så ska vi ju prata om New Age.
Mm, ett väldigt aktuellt ämne. Som är lite svårt att greppa faktiskt.
Det är nog det. För det känns som att det är väldigt brett. Mm. Och därför är vi ju jätteglada över att vi har med oss en gäst idag.
Mm.
Marianne Asplund, välkommen.
Tack, tack.
Du är ju min syster.
Jo.
Så jag kommer säkert att kalla dig för Manni, får vi göra det?
Ja, det går nog jättebra.
Under det här avsnittet.
Ja.
Mm.
Ja.
Skulle du vilja börja med att presentera dig för våra lyssnare?
No, jag heter alltså Marianne och är född och uppvuxen i Larsmo.
Mm.
Fortfarande bosatt där. Gift med Bosse.
Mm.
Har 4 barn. 6 barnbarn.
Tänk det.
Som jag njuter jättemycket av.
Ja, vad härligt.
Ja. Jag jobbar inom området utbildning. Och tycker att det är jätteroligt.
Mm.
Tycker om att planera och organisera och utveckla och,
mm,
och så här. Tycker om att resa och segla och sticka, mm, lite ibland. Och fågelskådning tycker jag om.
Ja, det är ju faktiskt. Du är ju bra på fåglar.
Jag kan en del av fåglar. Jag har hållit på med det sedan jag var 10 år, mm, ungefär. 9-10 år gammal.
Då måste jag faktiskt få berätta att varför jag blev lite sen också, så var att dels att jag skulle föra min son på ett kalas. Men så flög en domherrhona in i vårt fönster och dog. Och den där domherren så satt där i sitt träd bara. Visst är det liksom ett par hela livet?
Jag är inte riktigt säker på hur trofasta de är.
Men det var så hemskt att se det där.
Ja.
Kanske vi ska prata om fåglar istället för New Age.
Ja, åtminstone det skulle vara ett lättare tema,
ja,
i alla fall.
Ja, jag tänker det.
Det är jättebra att du kommer och lite berättar om det här temat. Du har ju ganska länge följt med utvecklingen inom just New Age.
Mm.
Vad var det som fick dig att börja följa med det här?
Det var egentligen så att någon gång där i början på 90-talet så var jag med och startade en hälsoklubb i Larsmo. Mm. Och vi hade jätteroligt, vi det där ordnade alla möjliga sådana här tillfällen med kring vegetarisk mat och odling och sån här hälsotänkande överlag. Och
ni skulle ju kunna passa in i dagens samhälle.
Ja,
jättebra.
Ja.
Ni var ju före er tid egentligen.
Så var det kanske, ja. Men i något sammanhang där så stötte jag på tankegångar som kändes lite främmande.
Mm.
Och så fick jag i min hand en bok, Hälsa till varje pris.
Ja.
Mm. Och den är skriven av en kristen läkare som heter Samuel Pfeiffer. Och han gick igenom ur kristens synvinkel olika alternativa behandlingsformer.
Okej, då redan.
Då redan.
Mm.
Och när jag läste det där så förstod jag att det var någonting viktigt som jag läste. Att det gick som inte att komma förbi den där boken. Och så var det ett intresse där då.
Mm.
Och så fortsatte jag då och fördjupa mig ännu mera. Och sen det har jag hållit på och gjort det mera vissa perioder och mindre vissa perioder. Men
det betyder ju att Du har ju som en sån här, en liten historisk tillbakablick, nästan kan man säga.
Ja, så är det nog. Och jag tycker att den bild som jag har så stämmer överens med hur man beskriver utvecklingen inom området. Ja. Jag tycker att det här ämnet har varit intressant därför att det handlar ju om skeenden i samhället och i världen runt om oss.
Mm.
Och jag tycker att det har gett mig ett slags verktyg för att analysera vad som händer och att försöka förstå vad som händer, på riktigt händer, bakom det som ser ut att hända.
Beslut som tas och riktningar som följs och så här.
Ja. Och jag tycker att det är viktigt att vi som kristna följer med vad som sker i samhället runt om oss.
Mm.
Och där tänker jag ju att vi får olika uppgifter också, att någon intresserar sig för någonting och någon annan för något annat, och vi är aktiva i politik och ska vara med liksom och påverka skeendena i samhället.
Så blev det här på något sätt din del då att följa med?
Ja, så kan man väl säga det, ja.
Du har också så där smått börjat föreläsa om det här temat.
Ja. Och det är ju jätteroligt nog att man kan få använda sitt intresse.
Ja.
Det som man ändå lägger sig in i. Man kan använda det så att någon annan också får nytta av det.
Ja, och då märker man ju på en föreläsare om hon brinner för det hon berättar om.
Ja.
Så är det.
Då är det mycket intressantare att höra på.
Ja.
Och man liksom dras med. För jag har också hört på en föreläsning som du har hållit om det här New Age. Så det är ju väldigt intressant.
Ja.
Och man får mycket aha-upplevelser och lite sådär att oj, att jag blev lite mer medveten om vad man ska vara på sin vakt mot och inte som anamma allt.
Precis.
Ja.
Mm. Ja.
Jo, svälja. Men hörni, nu sitter vi och pratar om New Age. Vad är det egentligen?
Ja, det är jättesvårt att kort berätta om vad det är, för att det är så väldigt omfattande. Det handlar egentligen om hela samhället, alla sektorer och snart sagt över hela världen.
Mm.
Skeenden, förändringar, en utveckling åt ett visst håll.
Mm.
Men kort ska vi ju försöka hålla det nu i alla fall och då blir det ju förstås lite förenklat och lite karikerat och gör inte riktigt rättvisa åt allt. Mm. Jag läste alldeles just i den här Uskonnot Suomessa som kyrkans forskningscentral ger ut. Att det här var från 2008. De ger ut med jämna mellanrum sån här forskning om vad som sker på det religiösa fältet i Finland. Och där konstaterar man just också det här att forskare överlag, religionsforskare, har haft jättesvårt att hitta definitioner.
Mm.
För att det handlar om så vitt skilda fenomen. Så det där, sen en annan sak som man behöver vara medveten om då man närmar sig det här ämnet, så är att man måste förhålla sig kritiskt också till det man läser och tar reda på. För att nu lever vi ju i coronatider och vi vet att det finns konspirationsteorier. Och det finns det också inom det här fältet. Men man håller huvudet kallt och försöker liksom kolla källorna och sån här vanlig källkritik som man behöver iaktta överallt. Så då blir det nog bra. Men å andra sidan så behöver man också våga se när det är någonting som på riktigt händer.
Mm.
Och också fast det är obekvämt och politiskt inte korrekt så behöver man våga säga det.
Mm.
Så att det finns som flera sidor.
Man får nog lätt en sån här osäkerhet inför det här ämnet.
Ja, så är det. Sen en annan sak, om vi ännu tar det här med termen New Age och så används den faktiskt inte hemskt mycket längre. Den här engelska termen New Age. Och det där, då kan det ju tänkas att man tror att New Age var ett fenomen som fanns då där i slutet av 1900-talet och sen så var det förbi och det var en fluga. Men så är det inte, utan istället så är det på det sättet att mycket av det här tankegodset från New Age där när det startade så finns kvar i samhället, men det har liksom bara blivit sån här allmängods. Det kom ut i samhället och finns där. Mm. Och så har det som förändrat vårt sätt att se på saker och ting.
Mm.
Så att människosynen har med tiden blivit en annan och världsbilden har ändrat och vår bild av Gud och hur man lever sitt liv.
Finns det något svenskt ord för det?
Ja, det finns det. En ny andlighet eller bara andlighet eller spiritualitet eller en ny spiritualitet, en ny världssyn, en religion eller en världsreligion möjligen.
Används det verkligen så här allmänt att man pratar om en ny världsreligion?
Jag tycker inte att det pratas väldigt så de allmänt om det, men det finns nog med i bilden. Okay. Och så finns det vissa grupperingar som pratar mera om det, säger det rakt ut, och andra som inte gör det. Mm.
Precis det. Men du var inne lite på det här med att det har förändrat vårt sätt att tänka om olika saker, till exempel då hur man ser på människan och Gud och vad du räknar upp.
Mm.
Kan du ge något sån här exempel på hur tänkte vi förr och hur ser det ut nu? Liksom, hur får vi följa lite den här förändringen, den här förskjutningen kan man nästan säga.
Ja. Nå, om man tänker så här att vi har väldigt länge så har ju vårt västerländska samhälle varit påverkat av vetenskaperna.
Mm.
Man gör undersökningar och så får man resultat som är, och man ska ha bevis och kunna generalisera de här resultaten och så vidare. Så det som har hänt nu så är att mystiken har kommit med på ett sätt i bilden. Så att man har börjat räkna med att man kan få kunskap på andra sätt än genom de här vanligaste sinnena. Mm. Sån här andlig kunskap. Mm. Genom att man går utanför sitt sinne egentligen.
Mm.
Att man med hjälp av olika tekniker och terapier och metoder på något sätt får ett sån här ett förändrat medvetandetillstånd.
Mm.
Då du kan få kunskap som man annars inte kan få.
Som du inte kan läsa dig till.
Precis. Mm. Ja.
Och då tänker man ju att kristendomen är ju som en andlighet. Och på något vis så tänker jag att skulle inte borde göra människan mera liksom mottaglig också för kristendomen på ett sätt.
Mm.
Samtidigt.
Mm. Men det tycks inte riktigt vara så. Och nu finns det ju väldigt många olika kombinationer och människor som tror på sitt eget individuella sätt.
Mm.
För religionen och tron har ju som också blivit individualistiskt som överlag vårt samhälle har blivit.
Mm.
Och visst hör vi ju såna rapporter också om att kristendomen växer.
Ja.
Och det är ju roligt att det är på det sättet. Men samtidigt så visar ju all statistik att det här formella kyrkotillhörigheten, den procenten minskar.
Ja. Mm.
Att folk upplever nog att de är andliga och att de är sökande och har ett intresse av det övernaturliga.
Mm.
Men man vill inte göra det i en kyrka. Man vill inte vara bunden till en kyrkoinstitution.
Nej,
den har blivit mera privat,
de här
trossakerna.
Och då tappar man ju också samtidigt i det bort den här, ett av de här benen som de här första kristna kyrkorna stod på.
Mm,
det var ju gemenskapen.
Ja, det är nog så.
Brödsbrytelsen. Och
de här fyra benen
Ja.
Samtidigt ännu när det gäller statistik så har den här fördelningen mellan kristna och icke-kristna samfund ändrat ganska mycket. 1964 så var de här icke-kristna samfundens andel av alla samfund 20%.
Mm.
Och 2007 så hade det växt till nära 50%. Så att det har kommit in andra religioner och andra rörelser på det här andliga fältet, som ju säger sitt också. Man gjorde en internationell undersökning om religion i slutet av 2018 i Finland. Mm. Så man undersökte 1229 finländare i åldern 15-74 år. Mm. Och speciellt de här finländarna under 35 år. Där visar jag att det har skett en stor förändring i förhållande som till religionen. Mm. Nämligen så att 30% av kvinnorna i den här åldersgruppen så uppgav att de tidigare trodde på Gud men inte gör det längre.
Okay.
Så att det är ganska stor procent och just unga vuxna.
Precis. Mm.
Ja, och sen en annan sak som det där också visar hur det här fältet har förändrats. Det finns en han är död nu, men han heter Ray Youngen från USA. Han är en av de här som har undersökt New Age-fältet i årtionden. Alltid då han reste så kollade han bokhandlarna.
Mm.
Och det där han sa att i mitten på 80-talet så kunde det finnas sån här, ska vi säga, okkult litteratur på kanske 5 hyllor. Och det här 10-15 år senare så var det 65 hyllor. Så
intresset har ökat.
Ja. Ja. Och hela det här som sättet att förhålla sig till religion så har ändrat ganska mycket. Alltså den här termen New Age så kommer ju från astrologi egentligen.
Mm.
Och där man tänker sig att hela världen utvecklas som i cykler som omspänner 2000 år.
Okay.
Och det beror på liksom hur jorden står i förhållande till planeterna och stjärntecknen och sådär. Och nu har vi då bakom oss en sån här ålder på 2000 år som har varit i fiskarnas tecken, fiskarnas tidsålder. Och nu har vi då gått in i vattumannens tidsålder. Mm. Och så tänker man sig att i den här tidsåldern så kommer det att ändra på det sättet att människorna blir mera upplysta. Man får tillgång till kunskap som vi inte har haft förr som människosläkte.
Mm.
Och i och med det så kommer vi att vi har bättre förutsättningar att få bukt med alla de här stora problemen i världen som naturkatastrofer och krig och svält. Och miljöhot och det kan man ju nog tvivla på förstås att det skulle bli så. Ja. Men så, en sån framtidstro finns det. Jag har använt mig av Olav Hammers definition på New Age.
Okay.
Och Olav Hammer är alltså en religionsforskare från Lunds universitet.
Mm.
Och han gjorde en sån här studie av New Age-fältet. Nu kallar vi en New Age för att det är så lätt att säga New Age.
Ja.
Fast vi vet att det inte egentligen används längre. Så det där, då kom han ut med den här boken i slutet på 80-talet på spaning efter helheten. New Age, en ny folktro. Och där har han alltså lista, eller kategorisera, vad består New Age-fältet av?
Mm.
Vad hittar man för företeelser där?
Intressant.
Ja, och det är ju ett sätt att om man vill ha svar på frågan vad är New Age, så kan det ju vara en angreppsvinkel. Och då kommer han fram till då att det är starka inslag av österländska religioner. Att man hämtar mycket av idéerna från hinduismen. Speciellt mycket därifrån, men också zenbuddhism och lite andra håll. Så därifrån så kommer alla de här tankarna om auran och yoga och karma och chakran och reinkarnation. Som man generellt tror på inom det som då, vi tänker oss att det är New Age. Det andra är ett slags intresse för naturfolken. Och deras religioner.
Shamanismen,
ja. Om man är intresserad av, vad säger, hur lever indianerna och andra sån här folkslag som det där har levt kanske borta från civilisationen. Om man tänker att där finns sån här uråldrig kunskap som vi också kan ha nytta av. Och det där shamanism, det liksom finns med i modern tappning.
Mm.
Nog trumresor och och seanser och, och så här. Sen det tredje är häxor, vicka. Sån här nyhedendom. Mm. Och häxorna, eller vickarörelsen, den finns. Det tror man kanske inte, för det är ju inte en sån här rörelse där man är väldigt mycket tillsammans och syns väldigt tydligt utåt, utan en vicka så jobbar på i sin värld då. Mm. Det är ju en sån här stark tro till naturen och olika ritualer och heliga föremål och så. Sen ännu spådomskonst, alltså intresse för att få reda på att vad händer i framtiden genom astrologi och tarotkort och också andra källor.
Ja.
Där finns ett stort intresse. Sen olika healingmetoder, chakrahealing och kristallhealing och de här alternativa terapierna som flödar över idag.
Mm. Mm.
Att det föds ju nya terapiformer kontinuerligt.
Ja. Mm.
Och där lönar det sig nog att vara observant, tänker jag, och ta reda på lite innan man ger sig in i någon sån här terapi. Vad handlar det här om och vad är rötterna här och vad är det egentligen som jag får om jag går hit? Ja. Och sedan då så sån här kanaliserade budskap. Nämligen att en människa då får ett budskap från andra sidan och skriver ner det. Ibland som automatskrift så att liksom pennan bara flödar. Men inte alltid så, utan att man hör kanske en röst eller man känner att nu ska jag liksom göra det här. Och det finns förvånansvärt mycket böcker idag som är kanaliserade.
Mm.
Det är bara att vi inte vet om att det är det. Och det där, man kan då ha kontakt med änglar.
Mm.
Eller med Jesus och Gud själv.
Mm.
Eller med andevarelser. Kanske sån här visa mästare, visa människor som har gått vidare, är mera utvecklade än vad vi är. Och som finns då i en annan dimension och kommunicerar med oss.
Mm.
Och det där är ju väldigt farligt.
Ja, alltså jag får riktigt rysningar när jag tänker på det.
Ja,
jag tänker ännu som vi har sagt så många gånger att hur viktigt det skulle vara att vi läser Bibeln.
Ja.
Mm.
Så att vi vet vad vår tro säger.
Ja.
Och då behöver man kanske inte liksom heller söka så mycket annat. Nej, och söka liksom svar på framtiden genom horoskop och sånt heller.
Det är precis så. Och det finns som, jag brukar tänka att det finns ingen genväg. Du kan liksom inte lära dig vad det här är för någonting, den här rörelsen. Och alla de former som den tar sig. Men du behöver känna till liksom vad det centrala är. Och så behöver du pröva mot Bibeln.
Mm.
Så du behöver läsa din Bibel och pröva det mot Bibeln.
Ja.
Det är det som det handlar om.
Och där tänker jag att vår enda räddning också så ligger. Så är
det. Hans glädje gör att hjärtat ler. Hans sanning gör dig fri. Hans frid ger själen vila. Hans kärlek driver bort.
Sen ännu som sjunde kategori så har han vetenskapen. Alltså att man tänker sig så här att vetenskap och tro på något vis närmar sig varandra.
Mm.
Och att speciellt fysiken så ska kunna bevisa att man har haft rätt i sina tankar.
Mm-hmm.
Så att där finns en sån bild också med. Och sen parapsykologi, alltså sån här övernaturliga gåvor, clairvoyans. Mm. Man ser saker. Ja, känner på sig i förväg vad som ska hända.
Det är så nya begrepp så jag förstår inte ens vad det betyder.
Nej, men sådana övernaturliga fenomen och övernaturliga förmågor. Och jag tänker ju att det har ju alltid funnits sådana som har varit lite synska eller sådär. Mm. Men nu handlar det som om att man riktigt odlar det. Ja. Och man försöker utveckla de här anlagen som kanske finns där. Mm. Och sen faktiskt också sån här tro på UFO och rymdvarelser. Och det kan ju låta lite... Ja, lite för mycket på något sätt.
Ja, lite mumindalen som barnen tror på en kort tid och sen förstår att det inte är riktigt. Ja. Men att vuxna människor tror på det faktiskt lite.
Ja, men det har att göra med att man tänker att finns det intelligens också på andra planeter? Mm. Att det där, och faktiskt en tro på att ja, det finns det och att de kan ha saker och ting att lära oss. Mm. Och sen då finns New Age förstås i populärkulturen, i böcker och film. Och...
Så det är ju verkligen alltså brett.
Ja, det är väldigt brett. Och så får man komma ihåg att inte alla tror ju på allt, naturligtvis inte.
Nej.
Utan man bestämmer själv vad man... Ja. Man brukar också likna det här New Age-utbudet vid ett stort smörgåsbord. Därifrån man plockar de bitar man vill ha.
Ja. Och mycket handlar om kunskap.
Ja, det är så.
Att man ska få kunskap och liksom kunskap hyllas på något sätt.
Så är det.
Det är lite som jag ofta brukar säga, att man vill bli sin egen gud.
Så är det. Så det där är liksom ett sätt som man kan närma sig. Om man försöker ge en bild av New Age, att vad är det egentligen? Så kan man ju göra på det här sättet.
Mm.
Att man försöker se som ovanifrån. Att vad finns det för kategorier? Vad finns det för fenomen? Men det ger ju en ganska ytlig kunskap. Mm. Att du ser bara liksom ett flygfoto.
Mm.
Men sen kan man ju se på... Nå, vad handlar det liksom om riktigt som i grunden då?
Ja.
Vad tror man riktigt och vilka idéer finns där och trosföreställningar?
Ja.
Och då kommer just det här till exempel att hela världen, hela kosmos är som en helhet.
Mm.
Och att vi är alla gjorda av liksom samma materia.
Mm.
Samma ämne. Och på det sättet är vi som bundna till varandra. Så att hela jorden är ett. Det är en viktig tanke. Så det här att den här helheten så genomsyras av energi.
Mm.
En kraft. Och det här är liksom det som då är Gud.
Mm.
Gud är inte en personlig Gud. Som vi tänker i traditionell biblisk kristendom. Utan Gud är en kraft, en opersonlig energi som finns i allt och alla.
Hur tänker man om relationen till Gud?
Den finns ju inte på det sättet som vi är vana att tänka på det. Nej. Utan vi är ju själva som Gud då, förstås. Slutsatsen blir ju den.
Mm.
Att om allt är Gud, om den där livskraften finns i allt, så då är liksom naturen gudomlig och jag är gudomlig också. Så det är en tydlig tanke där också. Så det här, då vi inom kristen tro tänker att Gud är skild från oss.
Mm.
Han är någonting annat än vad människorna är.
Mm.
Han är skaparen. Så då tänker man inom New Age-tänkande att han är i skapelsen själv.
Ja.
Han är skapelsen.
Mm.
Så det...
Människorna har bytt ut det. Skaparen till det skapade, säger ju bibelordet.
Jag har nyligen lyssnat på föreläsningar på YouTube av en Peter Jones som föreläser om utvecklingen i samhället och om nyhedendom egentligen, paganism. Och han säger så här att just om hur man ser, hur skillnaden är i synsättet på Gud.
Mm.
Att det finns egentligen bara två sätt att förhålla sig enligt Bibeln.
Mm.
Och så hänvisar han till först i första Moseboken, i begynnelsen skapade Gud världen.
Mm.
Och han säger ju åt oss att det finns en skapare som skapar någonting. Och det är inte samma sak.
Nej.
Utan det är en skapare som skapar.
Mm.
Mm. Och så går han vidare och så säger han att det finns egentligen bara två sätt att förhålla sig. Och då hänvisar han till Romarbrevet 1. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen.
Mm.
Och han tolkar det här som att man kan bara förhålla sig på de här två sätten.
Ja. Jag har också hört en predikant nyligen som just har poängterat det där när vi läser trosbekännelsen att jag tror på Gud Fader, den allsmäktige, himlens och jordens skapare.
Ja.
Och hur viktigt det är det där, att vi faktiskt tänker efter vad vi läser.
Ja.
Och lite funderar att har det börjat också förskjutas i vårt sätt att tänka?
Ja.
Tror vi kanske inte att Gud skapar på det sättet som Bibeln säger? Mm. Eller kanske det inte gör något fast det har tagit de där miljoner åren för att han är ändå allsmäktig. Utan att man håller fast vid det där.
Mm. Det är alldeles riktigt och jag tror att vi får vara på vår vakt här för att det kommer som väldigt, väldigt sakta smygande och övertygar oss med väldigt starka argument också. Att det kanske inte alls är sådär som det står i Bibeln. Och,
skulle väl Gud ha sagt.
Ja, precis så. Ja. Och så står det ju då i Matteus att man kan inte tjäna två herrar utan man kommer som att hålla sig till den ena och se ner på den andra.
Mm.
Att det går inte att göra det.
Nej.
Och sen förstås vad Gud är väldigt tydlig med i Bibeln att han är vår Gud och vi ska inte ha andra gudar. Så det tycker jag att det är som en stor fara.
Mm.
Att det här suddas ut för oss.
Mm.
Och många gånger också att man kanske går in i saker utan att veta vad det riktigt är.
Mm.
Som till exempel de här olika meditationsformerna, yogaformerna. Att man inte riktigt vet att det handlar om religion och inte bara träning.
Mm. Kan man separera de två? För att många röster idag säger ju att men det här är inte religion.
Mm. Ja, jag tror att yogalärarna använder det här på olika sätt.
Ja, det gör
att
det
vissa säkert, yogalärare så använder det faktiskt bara som gymnastik, som träning, för välmående, stretchning. Medan andra har hela paketet med, hela den så andliga det, biten. Ja. Men de som är insatta i det här och som har undersökt det så säger ju att man kan inte separera dem.
Men så har jag också läst.
För att yogan är som så lika med hinduism.
Mm.
Så att nu skulle jag vara väldigt försiktig att gå på yoga.
Mm.
För att de här olika ställningarna som du gör så betyder någonting. Mm. Det finns ett system där, det betyder saker.
Ja.
Och vad innebär det om jag går med och gör det här?
Mm. Vad gör det som också på ett andligt plan?
Precis,
på något sätt.
Mm. Precis.
För vi strider ju inte mot kött och blod som Bibeln säger, utan vi strider ju mot andemakter.
Precis, alltså
så det är där striden.
Precis så är det.
Finns,
ja. Så nu skulle jag ju förstås varna för det där att överlag att ta reda på vad man ger sig in i.
Så när du före pratar om att synen, hur vi ser på olika företeelser har som ändrat. Så det betyder ju att du blir ju själv också skapare. Och det låter ju jättebra, för samtidigt så vet vi ju att vi kan skapa saker. Mm. Vi kan skapa musik och vi kan skapa handarbeten och vi kan skapa mönster och vi kan skapa allt möjligt sånt här.
Mm.
Men det här är alltså någonting djupare än gåvor och liksom kunnanden som Herren har lagt ner i oss. Om vi tittar på det ur kristens synvinkel. Saker vi är bra på.
det blir på något vis som att man tar sig skaparens roll riktigt. Att inte bara så här att jag använder de gåvor som jag har.
Nej.
Man tror inte mera att det finns en gud som har skapat.
Mm.
En personlig gud. Utan vi kan ta den platsen.
Mm.
Människan kan vara skaparen. Och det där jag lyssnade nyligen på en föreläsning där en Jeremy Rifkin från USA. Och han sa på det här sättet att det är så att vi är inte längre tvungna att anpassa vårt beteende enligt en uppsättning förutbestämda kosmiska normer. Det är vår skapelse nu.
Mm.
Det är vi som bestämmer reglerna. Det är vi som fastslår vad som ska gälla för verkligheten. Vi skapar världen. Och vi känner oss inte längre utlämnade åt externa krafter. Vi behöver inte längre rättfärdiga vårt beteende, för det är vi som är universums arkitekter. Vi är inte ansvariga för någonting utanför oss själva, för vi är riket, makten och härligheten i evighet.
Oj!
Så att, och han är alltså ekonom och politisk påverkare, föreläsare, som har varit med i många sammanhang där man liksom på riktigt påverkar de här stora skeendena.
Alltså jag tycker att det är ju, jag blir ju lite upprörd över att en människa tar såna ord i sin mun.
Mm.
Att man tar det som Jesus säger om fadern i fader vår bud,
ja, så är det.
Och använder det liksom om oss människor.
Mm. Ja, det är så. Människan har upphöjt sig själv.
Mm.
Så är det idag. Och att man har väldigt svårt att underordna sig en gud. Tanken att underordna sig är jättesvår för människorna idag.
Mm. Och det, vi får ju liksom alla se oss i spegeln här. Det är ju bara så.
Mm.
Och vi vet ju att det är en utmaning.
Mm.
Vi vill gärna bestämma själv.
Ja, det är så.
Så vi kan ju konstatera att det förespråkas nog också väldigt så här öppet och tydligt på höga poster i samhället.
Jo.
Det är människor som faktiskt har makt.
Ja, det har ju hänt ett paradigmskifte. Och jag påverkar alla sektorer. Alltså utbildning och vården och ledarskap och psykologin, pedagogiken förstås och teologin.
Mm. Vad betyder paradigm?
Ett paradigm är ju som ett sätt att tänka, ett sätt att uppfatta världen, hur vi tror att saker och ting fungerar.
Mm.
Och när det här ändrar så börjar man tycka att det fungerar på ett annat sätt.
Mm.
Och till en början så är det bara några få röster som för fram den här idén. Men så får de gehör för det. Och så växer den gruppen tills det synsättet har tagit över.
Mm.
Och så brukar man säga att det är ett paradigmskifte. Mm. Och här har vi nog ett sånt. För att det är så stora saker som det handlar om. Mm. Handlar egentligen om att den här traditionella kristna, bibliska kristendomen håller på att försvinna. Så tycker jag nog att det handlar om. Och så kommer det in andra synsätt, en annan andlighet, andra gudar, avgudar helt enkelt. Och det är ju inte heller politiskt korrekt idag att säga att det finns bara en gud.
Nej.
Jag tror att det kommer att bli knepigt i vårt samhälle att säga det.
Man är list i den här själafienden.
Det är nog så. Och det där, man kan ju bli lite mörkrädd om man riktigt liksom tänker den här tanken till slut att det finns såna här strävanden i världen, att det ska bli en enda världsreligion. Där vi ska kunna samsas kring någon typ av gemensam bekännelse.
Mm.
Och allt det här, alla de här drivkrafterna, så de vill ju göra någonting bra.
Mm.
Man eftersträvar fred och försöker få bukt med miljöhotet och så vidare. Så man kan inte säga någonting om det är ju bra strävanden.
Mm. Visst.
men om själva utgångspunkten inte förenligt med kristen tro, så kan vi ju inte ta det paketet.
Nej, det är så.
Och man kan inte heller gå med i ett sånt gemensamt projekt där man som skulle hamna att avsäga sig det centrala i sin tro.
Nej. Så då kommer vi igen tillbaks till vikten av att veta vad det centrala i vår tro är.
Så är det.
För någonting.
Men nu är det ju ofta när man går vilse och man är, söker någonting som man kanske ramlar in på sånt där som New Age.
Ja.
Att därför är det ju viktigt att vi som kristna ger akt på varann och kan hjälpa varann. Så därför behöver vi ju kunskap om det här.
Och sen är det ju förstås här att om man ser på de här liksom gemensamma tankarna och idéerna som finns inom New Age-fältet, så handlar det också om att man tänker att varje människa har liksom en plats att fylla i den här helheten. Och det gäller att vi hittar den här platsen, och det kan man hitta med hjälp av olika övningar, tekniker, meditation. Jag hörde en gång att en av de här föreläsarna från USA som har forskat och följt med New Age-fältet och utvecklingen långa tider, så sa på det här sättet att det är så mycket variation i New Age-fältet så man kan tänka att där finns ingenting gemensamt. Det är så olika bitar. Men han sa att det som tycks vara gemensamt, så det är det här med meditation.
Okay.
Att via meditationen så liksom kan du nå högre i din utveckling och få tillgång till annan typ av kunskap. Och det här liksom gör att du utvecklas som människa och på individnivå, men sen också hela samhället. Så det finns ju som en tydlig evolutionstanke. Om man tänker på något sätt att nu står vi inför en social, kanske kulturell evolution, där vi som mänsklighet ska som komma ett steg vidare, få tillgång till kunskap som förr har varit hemlig kanske, men som nu alla kan få tillgång till. Och så ska vi med hjälp av det kunna utveckla hela vårt samhälle.
Det är ju intressant, för att Bibeln säger ju helt tvärtom. Bibeln säger ju inget nytt under solen.
Ja. Det
att det är liksom det som har varit förr, det kommer igen och det.
Så är det. Och när man ser på det här fältet också, så inte det är ju nya tankar.
Nej.
Utan det har sina rötter i, brukar man säga, i esoteriska rörelserna från 1800-talet.
Ja.
Teosofin och.
Det är mycket svåra begrepp.
Väldigt.
Ja. Men de här svåra begreppen så får ju en praktisk betydelse också.
Jo,
du förstår, du pratar om att det rör sig i samhället, på en samhällelig nivå. Och det är en förändring som sker. Så på något vis så implementeras det kommer ner i vår praktiska vardag.
Precis så är det. Ja, och vi ser det som att vi stöter på nya fenomen och nya tankar och nya självhjälpsformer och så vidare som vi har att ta ställning till. Sen ännu så är ju reinkarnationstanken är ju tydlig. På riktigt alltså, att man lever flera liv.
Hur pass uttalad är den tanken i allmänhet inom New Age?
Den är nog väldigt uttalad. Ja, det är nog så. Förstås, människor har sin egen trosbild förstås, men det där, den är nog en väldigt central tanke. Jag har tyckt att det har varit bra att kunna gå till sådana här källor som Olav Hammers.
Okay.
Därför att han representerar inte för eller emot.
Okay.
Utan han har försökt ge bara en bild av hur ser det här New Age-fältet ut.
Just det.
En annan källa som jag rekommenderar så här är Ove Wikström, som förr har varit professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet. Han har också skrivit tillsammans med andra om New Age. och granska den via olika artiklar. Mm. Så här. Och där han kommer ungefär fram till samma saker som den här Olav Hammer. Och,
ja, just det, ja.
Så det är liksom inte någonting som den kristna världen har hittat på. Utan, utan man har som forskar, man har gjort studier och ja, det här fältet ser ut på det här sättet.
Ja.
Förstås, där saknas ju då det här kristna perspektivet. Mm. Själv så har jag nog tänkt så här att ju äldre jag har blivit, så desto säkrare har jag blivit på att Bibeln är sann.
Mm.
Att det är där vi hittar som sanningen.
Ja. Ja.
Och jag är väldigt tacksam över det.
Mm.
För att jag tror att människor, vi mår inte bra av att allt är relativt.
Mm.
Utan vi behöver som ha någonting som vi kan tro på.
Ja.
Och det där, så jag tror på riktigt att Bibeln är sann.
Mm.
Att där finns som den enda sanningen.
Mm.
Och det, jag vet att det är inte bra att säga det idag. Det verkar väldigt enkelspårigt. Mm. Det verkar gammalmodigt.
Mm. Ja.
Det verkar som att man har inte ännu kommit så långt i sin precis, utveckling.
Ja.
Utan att man, ja, man är ännu som fast i det där.
Mm.
Men jag menar alltså att det handlar inte om det.
Nej.
Utan det kan vara så att man just har tänkt ganska mycket. Men ändå kommit till det.
Ja.
Att nej, jag tror att Bibeln är sann.
Ja, ja, Manni och Maria, det är som vi har konstaterat jättebrett i. Och det finns massor att säga. Och jag tänker att vi ska fortsätta prata om det här samma tema i nästa avsnitt som vi kommer att släppa som ett bonusavsnitt i juni kring det här viktiga temat som vi nu har pratat om. Så vi säger tack så här långt, Manni.
Ja, tack Manni för det här. Det har varit väldigt intressant.
Tack för att jag fick komma.
Hans glädje gör att hjärtat ler, hans sanning gör